Välkommen till Radio Nola Skogs och semesterpratarna som vi sänder i samarbete med Radio Övik. Programmen sänds varje dag under juli och augusti klockan 7, 9, 16 och 21 på frekvenserna 89,8 eller 105,7 MHz. Du kan också lyssna i efterhand på samtliga tidigare program via vår poddradio som du hittar på vår hemsida www.radioovik.se. Idag välkomnar vi Lars Winter att semesterprata för oss. Välkommen Lars!
Hej, jag heter Lars Winter och jag är vd för Domsjöfabriker som sedan 2012 ägs av det indiska konglomeratet Aditya Birla Group. De kommande 45 minuterna ska jag i mitt semesterprat berätta lite grann om mig själv. Lite vad jag upplevt och vad en del av de här upplevelserna har lärt mig hittills. Och så ska jag spela en del musik som jag lyssnat på och gillat under olika tider av min uppväxt. Jag hoppas att ni som lyssnar får en trevlig underhållning och kanske kan dra lite lärdom av det som jag berättar. Mitt liv började den 31 mars 1956. Jag växte upp i Åsele tillsammans med min mamma, pappa och lillebror Ulf. Vi bodde under min uppväxt i det hus som min farfar byggde i centrala Åsele 1912. Jag träffade aldrig min farfar. Han dog när pappa var 8 år så farmor fick ta hand om 3 barn, vilket säkerligen inte var enkelt på den tiden. Jag upplevde min uppväxt i Åsele som trygg och uppfattade aldrig att vi hade dåligt ställt, men vi hade heller inget överflöd. Pappa arbetade i en herrekipering, Selstedts, medan mamma arbetade på kommunkontoret med löner. Under min uppväxt tyckte jag Åsele var en stor och fantastiskt växande ort. Jag trodde då att jag skulle växa upp och bo kvar hela mitt liv i Åsele. Jag skulle bo i en villa med min familj och ha en Volvo och en hund. Förutom Volvon har det visat sig att min dröm var långt ifrån vad mitt liv verkligen blev. Somrarna kom jag däremot ihåg som alltid soliga och varma och att jag antingen badade på Stamsjöns badplats eller fiskade i Svartbäcken där vi hyrde ett sommarställe. Efter grundskolan i Åsele valde jag att flytta till Skellefteå för att gå ett 4-årigt tekniskt gymnasium. Jag bodde till att börja med hos min morbror men flyttade efter ett år till en vindslägenhet som jag delade med en kompis. Under den här tiden så hade jag mer intresse av att fira att jag hade flyttat hemifrån än vad jag intresserade mig för studierna. Så efter gymnasiet när jag gick lumpen och var färdig med den så var jag stolt och förväntansfullt och gick till Arbetsförmedlingen för att där kunna få ett jobb. Vilket väl inte borde vara så svårt för en så välutbildad gymnasieingenjör som jag var. Men till min stora överraskning så tittade arbetsförmedlaren på mig och log lite snett för att sen säga att det finns inga jobb för dig med den utbildning du har. Det här ruskade självklart om mig. Jag hade ju inte engagerat mig tillräckligt i gymnasiet och hade inga betyg för att komma in på högre utbildningar som skulle kunna intressera mig, för det hade jag aldrig fallit mig in att det skulle behövas. Som kemist försökte jag få anställning på reningsverket i Åsele, men där fanns inga lediga platser då. Jag hade sommarjobbat med plantsättningen i skogen under tidigare år men fick nu jobb under sommaren som flottare på Ångermanälven. Samtidigt sökte jag till en utbildning på kemilinjen på Umeå universitet där jag kom in efter sommaren. Så långt var min karriär och yrkesplanering helt slumpmässig och så har det fortsatt hela mitt yrkesliv. 1979 flyttade jag till Stockholm för att fortsätta mina studier till civilingenjör i kemi på KTH. Nu var jag mycket studiemotiverad och blev färdig med utbildningen med höga betyg och utan att blivit underkänd på någon av tentamerna. Jag fortsatte som forskare på det som då var STFI i Stockholm och träffade under den tiden Åsa som blev min stora kärlek och som jag gifte mig med 1988. Vi hade i år i sommar en 30-årig bröllopsdag. Efter mina forskarstudier avslutades med att jag tagit en teknologi- eller licentiatexamen på STFI flyttade jag och Åsa till Sundsvall där våra söner Magnus och Fredrik föddes 1989 respektive 1992. Under den här tiden arbetade jag på SCA i Sundsvall i olika roller inom utvecklingsorganisationerna. Jag arbetade under flera olika framgångsrika chefer som Alf Deruvo, Ole Terland, P.O. Vedin, Jan-Erik Olsson och Kenneth Eriksson. Under de här 10 åren fick jag vara med mycket spännande utveckling på Ortviken med ombyggnad av en pappersmaskin PM1 från tidningspapperstillverkning till tillverkning av bestruket journalpapper, så kallat LVC. Jag var även engagerad i projektet när pappersmaskin PM4 byttes ut till en ångmaskinbestruket journalpappersmaskin. Det var en fantastiskt spännande, men även mycket arbetsam och intensiv period. Under den här tiden hände självklart också mycket annat. En av mina bästa kamrater från Åsele gick tragiskt bort och året efter dog min pappa. Efter pappa dött flyttade min mamma tillbaka till Skellefteå där hon avföddes. Och där trivdes hon mycket väl och levde ytterligare 15 år. Pappa hade under sitt sista levnadsår problem med hjärtrytmen och han fick såväl medicin som regelbunden övervakning på Lycksele sjukhus. Jag ringde honom en torsdagskväll före jag lämnade jobbet när han var på Lycksele sjukhus för kontroll och jag berättade att vi skulle komma och besöka honom under helgen. Det sa han, det tyckte jag var onödigt. Han skulle ju snart vara hemma så det finns väl ingen anledning för att ni ska komma nu. När jag kom hem till Solgatan i Sundsvall 30 minuter senare så ringde telefonen och jag kände på mig att det var något som var fel och jag ville inte svara. Åsa svarade och det var min mamma som berättade att pappa precis hade dött. Det hade gått väldigt fort efter jag hade pratat med honom, verkligen overkligt. Jag hade svårt att förstå att det riktigt skulle gå så fort utan förvarning och jag tänker ofta efteråt på det, hur viktigt det är att verkligen ta tillvara på den tid vi har tillsammans. Jag tyckte att vi hade mycket mer som jag skulle vilja upplevt med min pappa, som jag fick uppleva med min mamma också. Men det blev inte så. När pappa begravdes så spelades Eric Claptons Tears in Heaven. Och den spelades också när min bästa vän Thomas begravdes året innan. Därför gråter jag också nästan varje gång jag hör den låten. Och nu är det dags igen. Thank you. Du lyssnar på Sommarprat i Örnsköldsviks närradio och jag heter Lars Winter och är vd för Domsjöfabriken. Jag berättar om mina erfarenheter och jag har nu torkat mina tårar efter Eric Claptons sång som kom till efter att hans 4-årige son hade dött när han fallit ut från ett fönster från 53:e våningen i New York. 1997 flyttade vi från Sundsvall till Aschaffenburg i södra Tyskland. Det ligger cirka 6 mil sydost om Frankfurt. Jag blev anställd för att bygga upp en teknisk och forskningsorganisation inom SCA Fine Paper som Jan Åström var ansvarig för och som hade huvudkontoret i Rosenheim som ligger öster om München. Min arbetsplats var på fabriken Stockstedt och det var en överdrift att säga att jag var välkommen dit. Under 3 års tid byggde jag upp en organisation med 12 anställda och som fungerade bra som ett stöd till de fabriker som då fanns inom SCA Fine Paper. Att flytta till Tyskland var en stor omställning. Barnen var då 5 och 7 år och skulle börja kindergarten respektive första skolåret. Fredrik fick vara hemma med Åsa ett halvt år för att lära sig tyska genom att titta på tyska barnprogram, medan Magnus fick börja i en specialskola för invandrare där han skulle lära sig tyska innan han fick börja den ordinarie tyska skolan. Jag hade läst franska i grundskolan och genomgått en 2 veckors intensivkurs i tyska tillsammans med Sven Wirt i Sverige. Jag kunde därför begränsa tyska, men jag försökte trots det. Och efter ett halvt år ständig huvudvärk kunde jag prata tyska rätt hyfsat. Det svåraste de första månaderna var att lämna den 7-årige sonen på specialskolan där alla barn var invandrare och inga hade gemensamma språk men skulle lära sig tyska tillsammans. När jag lämnat Magnus tittade han med gråten ner i skolbänken och jag fortsatte med en klump i halsen till min arbetsplats. Efter en månad fick Magnus flyttat över till en tysk skola och där lärde han sig snabbt tyska och han trivdes mycket bra, vilket även Fredrik gjorde när han började i samma skola 2 år senare. Att bo i ett annat land och en annan kultur är en värdefull erfarenhet. Enkla saker som vi är vana med och förstår hur vi ska bete oss vid blir helt annorlunda när man kommer till en ny omgivning. Även om Tyskland i mångt och mycket är väldigt likt Sverige finns skillnader som gjorde oss osäkra i början av vår tid där. Framförallt när ingen av oss kontrollerade språket tillräckligt bra. Hur ska man bete sig i köer, när man går in i restauranger, i affärer, vad heter de olika nödvändiga livsmedlen som man ska ha på tyska och var i affären hittar man dem? Jag kan förstå att invandrare från olika länder och kulturer har svårt att anpassa sig och gärna sluter sig samman i vissa bostadsområden. Det är en trygghet att kunna prata sitt modersmål och ha ett socialt umgänge med människor som har liknande bakgrund och erfarenheter. Men för att kunna integreras måste vi bygga sociala kontakter och nätverk i det land och den kultur som vi lever i och på det lokala språket, vilket är en nödvändighet, även om det kan upplevas som svårt och ansträngande. Vi var ensamma svenskar i Aschaffenburg då och därför måste vi bygga upp vårt sociala nätverk själva. Genom barnets skolkontakter lärde vi känna flera familjer som vi fortfarande har mycket nära kontakt med och träffar varje år antingen i Sverige eller i Tyskland. Det som skulle bli det tredje och sista året i Tyskland började med att jag fick ett ljumskbråck och det opererades på Aschaffenburgs sjukhus 2 veckor efter det upptäcktes. Jag uppfattade tysk sjukvård som mycket effektiv och med kortare tid till behandling än vad jag upplevt i Sverige. Efter operationen hamnade jag på en vårdsal som jag delade med en äldre man från Aschaffenburg. Han pratade inte bara en för mig helt obegriplig lokal dialekt utan även oavbrutet med mig trots att jag inte svarade honom. Så småningom och till min stora glädje och lättnad så tystnade han. Och somnade, troligen av utmattning av att ha pratat så intensivt. Ja, min glädje blev dock kortvarig, då han i nästa andetag började snarka högljutt, vilket var ännu värre än hans oavbrutna rotvälska. Därför skrev jag ut med dagen efteråt. Under våren 1999 pågick diskussioner om en sammanslagning av Modos och SCA:s finpappersverksamheter. Och under hösten 1999 bildades det nya Modo Paper med Jan Åström som vd. Jag fick då ansvaret för Silverdalens pappersbruk i Småland som var ett mindre finpappersbruk som fokuserade sig på tillverkning av specialpapper som skulle utvecklas i det nya Modo Paper. Jag flyttade till Silverdalen i oktober 1999 och familjen skulle komma efter i början av 2000 så jag bodde till att börja med på Silverdalens herrgård som var en 2-vånings träbyggnad med över 600 kvadratmeter yta som jag bodde i helt ensam. Mina arbetskamrater berättade ivrigt och väldigt snabbt om att herrgården besöktes av en vidklädd dam som många hade sett och som hade skrämt nästan livet ur många besökare som hade övernattat i herrgården. Den vita damen påstods vara hustrun till Fredrik Esmark, han som ägde Silverdalen från 1908. Berättelsen var att hon hade en favoritstol vars kudde alltid hade varit avtryck av hennes bak, oavsett hur kudden fluffades till. Den som satt i stolen skulle också känna av hennes omfattning enligt de historier som berättades. Jag trodde aldrig på de här och jag satt i stolen utan att känna någon omfamning. Samma natt som jag satt i fru Esmarks stol vaknade mitt i natten av att en vitklädd dam satt vid fotändan på min säng. Jag satt mig upp och rörde vid hennes kind och frågade, vad vill du? Då reste hon sig upp och försvann ut ur rummet. Jag blev omskakad. Jag blev rädd av den här upplevelsen. Jag kunde inte sova mer den här natten. Och jag hade även svårt att sova de kommande nätterna. Men jag upplevde inte något besök efter den här natten. Jag berättade inte om det här för någon förrän 2 år senare. Och när jag året därpå träffade ett av Esmarks barnbarn så berättade han att den stol som påstod vara deras farmors favoritstol, den hade aldrig använts av henne. Med distans till den här händelsen så är jag nu övertygad om att det jag upplevde var en dröm. Men när det hände var det för mig väldigt mycket verkligt. På sätt och vis kan jag se det som en sorts magi. Och det får Queen uttrycka i den här låten som nu kommer, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one prize, one goal, one golden glance. Of what should be, it's a kind of magic. One shot of light that shows the way. No mortal man can win this day. It's a kind of magic. The bell that rings inside your mind is challenging the door.
Magic, 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 magic
Våren 2000 skulle Modo Paper börsintroduceras, men den introduktionen drogs in och istället såldes Modo Paper till Metsä Särla, som snart därefter döptes om till Emril. Silverdalen hade kunnat få en mycket bra roll som specialpapperstillverkare inom Emril, men ett halvår senare köpte Emril upp Sanders i Tyskland som gjorde konkurrerande produkter. Emril köpte dessutom upp andra fabriker alldeles före konsumtionen började vika och lönsamheten räckte då inte till för att utveckla alla de fabriker som de då ägde. Flera av de här fabrikerna är idag nedlagda. Silverdalen blev den första av de fabriker som Emril ägde och som de beslutade sig för att lägga ner. Jag kände till att ägarna skulle ta det beslutet 3-4 månader innan det fattades av Emrils styrelse. Och det var en mycket jobbig tid att känna till ett beslut som jag inte kunde dela med mig vetskapen om för min ledning. Jag försökte ta fram och presentera en utvecklingsplan som kunde göra Silverdalen lönsamt, men det krävde investeringar som Emril varken hade råd med eller ville genomföra. Jag sa till vd Jouko Jakkola och vice vd Are Metsävirta att jag var beredd att leda avvecklingen, men jag ville flytta min familj för att inte de skulle bli drabbade av ett nedläggningsbeslut. Vi fick ingen lösning så familjen blev kvar till med stor oro. Avvecklingen gick dock väldigt mycket bättre än jag befarade och varken jag eller min familj blev direkt utsatta för hot eller trakasserier. Det var en stor hjälp att en av medarbetarna på Silverdalens pappersbruk, Torne Nilsson, samlade barnen i Silverdalens skola där våra pojkar gick och berättade för dem att de inte skulle vara elaka med Magnus och Fredrik eftersom de inte hade någonting med det här avvecklingsbeslutet att göra. När jag tänker och berättar om det här så blir jag ofta tårögd. Dagen för beskedet så kom Jouko Jakkola och Are Metsävirta till Hudsvets flygplats med ett privatplan direkt från ett styrelsemöte i Helsingfors där beslutet om nedläggning hade tagits. Vi hade den dagen stängt fabriken och samlat alla medarbetare i Folkets hus för en information som våra ägare skulle ge oss. Det var en förväntansfull men också orolig stämning, ett fullsatt Folkets hus med media väntande utanför. Jouko och Are gick tillsammans med mig genom lokalen och fram till podiet. När vi gick längs gångarna så kände jag hur Jouko och Are sjönk ihop och blev mindre tuffa och känslösa än vad jag upplevt dem när vi diskuterat nedläggningen. De uppfattade det som ett logiskt och enkelt beslut som alla måste inse var självklart. Men nu när de stod framför dem som skulle bli drabbade så var de inte lika tuffa och självsäkra. Istället för att de berättade om beslutet fick jag stå på podiet och berätta för medarbetarna om det beslut som de hade tagit. Det blev tyst i lokalen och efteråt var alla mycket ledsna. Beslutet var inte mitt, men självklart kände jag att de anställda i Silverdalen uppfattade mig som delaktig och delskyldig till nedläggningsbeslutet och även jag kände mig otillräcklig. Ett nedläggningsbeslut hade spekulerats om i flera års tid, men när det väl var verklighet så ville ingen tro det eller tycka att det var ett logiskt beslut. Under avvecklingen hjälpte Ulf Ingvarsson från Husum väldigt mycket med sin erfarenhet och även personalchefen Christer Tolenfeldt var till en mycket stor hjälp genom hela processen. Vi genomförde avvecklingen som jag tyckte på ett bra sätt och vi skapade stödåtgärder både för att förtidspensionera och även för att ge stöd till nya anställningar. Jag tycker att nedläggningsprocessen sköttes på ett respektfullt sätt med ett bra stödprogram för de som blev arbetslösa. Men jag kan samtidigt förstå att alla som blev drabbade inte uppfattade att det var tillräckligt. Det jag själv inte tycker blev särskilt bra var att vi lämnade kvar för många byggnader som skulle ha rivits för att ge bättre förutsättningar för ny verksamhet. Och att vi sålde det nedlagda bruket till ett företag som inte gjorde rätt för sig. Under nedläggningsprocessen var det många företag som var i kontakt och ville med olika anbud ta över verksamheten. Men alla slutade med att de ville ha en stor summa pengar av Emril. Det företag som vi överlåt bruket till fick det gratis utan kapitaltillskott. Och det gav ett trovärdigt intryck av att kunna etablera ny verksamhet där. Så blev det inte. Men jag hoppas fortfarande att det bruk som en gång togs över av Fredrik Esmark i början av 1900-talet och som under 1950-talet var en av de största skogsindustrierna i Europa, ska kunna få en ny blomstringstid i framtiden. Eurythmics får uttrycka den förhoppningen med When Tomorrow Comes.
Troubled by the chaos.
Du lyssnar på Sommarprat i Örnsköldsviks närradio och jag heter Lars Winter och jag är vd för Domsjö fabriker och jag berättar om mina erfarenheter. Efter Silverdalen flyttade vi i slutet av 2002 till Göteborg där jag efter 1,5 år på Arctic Paper som teknisk direktör erbjuds och tog ansvaret som platschef på Vargöns pappersbruk i augusti 2004. Under 7 års tid pendlade jag dagligen 1,5 timme enkel väg från Göteborg till Vargön och tillbaka. Vargöns pappersbruk tillverkade då ett bestruket trähaltigt finpapper som var mycket uppskattat för tidskrifter, kataloger och reklamtryck. Fabriken var relativt gammal och en av de mindre bland konkurrenterna och hade därför högre tillverkningskostnader än de flesta av konkurrenterna hade. När efterfrågan av tryckpapper började gå ner 2005 så blev förutsättningarna för Vargön snabbt sämre och Holmen började söka efter parter som kunde ta över verksamheten men de fann ingen som var tillräckligt kompetent eller intresserad. Holmen hade heller inget skogsägande i närområdet så Vargön var inte ett strategiskt bruk ur ett ägarperspektiv. I augusti 2008 togs därför beslutet att lägga ner verksamheten. Jag bestämde mig för att försöka göra den här avvecklingen på ett liknande eller bättre sätt än i Silverdalen och även avveckla alla byggnader. Jag har allt för många gånger sett byggnader i nedlagda industrier stå och förfalla och vara ett hinder för att utveckla verksamhet på platserna. De byggnader som används för pappers- och massatillverkning är ofta svåra att anpassa för ny verksamhet och de är också dyra att både bygga om och att underhålla. För att skapa förutsättningar för en ny verksamhet, bättre att ta bort gammal utrustning och riva de här byggnaderna samt att göra färdigt alla krav på miljöåtgärder för att en ny ägare ska kunna börja om och använda den infrastruktur som finns för att bygga upp en ny verksamhet. Jag ledde den processen fram till 2011 när allt var rivet, miljöåtgärder genomförda och området sålt till Vänersborgs kommun som skulle kunna utveckla området vidare för en ny verksamhet. Framförallt då det fanns mycket goda förutsättningar för en hamn på området. Året efter nedläggningen av Vargöns pappersbruk lades Saabs verksamhet i Trollhättan ner, vilket gjorde att Vargön hamnade i skuggan av det här och därför blev inte arbetet med att etablera en ny verksamhet i Vargön lika fokuserat och prioriterat som det borde ha varit, vilket är tråkigt för Vänersborg. Nu tror jag arbetet har tagits upp igen ordentligt och att en ny verksamhet är på väg att byggas upp där. Under 2011 arbetade jag som teknisk direktör på Holmen Paper med kontor i Norrköping. Veckopendlingen var ingen bra lösning, så när jag i slutet av 2011 blev kontaktad av David Strömvall på headhuntingfirman Novare om jobbet som vd för Domsjö fabriker så blev jag intresserad. Att flytta till Övik eller överhuvudtaget norrut från Göteborg hade jag inte föreställt mig att jag skulle göra. Vi trivdes bra i Göteborg och jag hade allt för många långa år upplevt i min uppväxt de mörka, snöiga och kalla vintrarna för att vilja uppleva det igen. Men efter att ha besökt Domsjö och träffat Ola Hildingsson och delar av ledningsgruppen tyckte jag ändå att det är en intressant verksamhet i Domsjö och jag vill gärna vara med och utveckla den vidare. Framförallt att den hade en sån framstående ställning som ett bioraffinaderi som jag tycker är en viktig lösning för den framtida hållbara samhället som är en nödvändighet för oss. Efter att vara ansvarig nu i över 6 år så har jag också kommit att uppskatta väldigt mycket den mycket engagerade, kompetenta och innovativa personalen som vi har i fabriken. Och det unika kombinat som Domsjö fabriker utgör tillsammans med de andra företagen på och omkring industriområdet. Närheten mellan Domsjö fabriker, Axo Nobel, Sekab, Övik Energi, Moore, Rice, Processum, Eurocon, Holmen Skog med flera är ett globalt unikt kombinat och det ger utmärkta förutsättningar och möjligheter för att utveckla ledande verksamheter inom bioekonomin. Aditya Birla som jag besökt ett flertal gånger i Mumbai i Indien är också en stabil och kapitalstark ägare som kan ge det stöd för att utveckla Domsjö fabriker vidare som kommer att behövas i framtiden. En indisk ägare är en intressant utmaning och erfarenhet eftersom det är ett möte mellan 2 helt olika kulturer. Det är vi har mycket att lära av varandra. Jag har varit i Indien 10-tal gånger och det är helt andra perspektiv. Framförallt hur litet och välutvecklat Sverige är i jämförelse med Indien, men också hur snabbt utvecklingen sker i vår omvärld och hur relativt liten möjlighet vi har att påverka den. Indien har 1300 miljoner invånare och de har flera stora tätbefolkade städer, varav bara Mumbai med sina 22 miljoner invånare har dubbelt så många invånare som hela Sverige. Jag har under mina besök i Indien haft möjlighet och förmån att få besöka Taj Mahal i Agra vid 2 tillfällen och det är en helt fantastisk upplevelse. Taj Mahal är ett gravmausoleum som uppfördes mellan 1632 och 1643 av mogulhärskaren Shah Jahan för sin favorithustru Mumtaz Mahal som dog i barnsäng. Det är byggt i form av en krona, helt symmetriskt i vit marmor med inmejslade fingernagelstora mosaikuppbyggda blommor, framförallt lotusblommor som lyser när solen skiner på dem. Första gången jag upplevde och besökte Taj Mahal var en sån upplevelse så fantastisk att jag fick en mental mättnadskänsla. Jag kunde inte ta in allting. Nästan på samma sätt som man har ätit för mycket blev proppmätt. Det var som en mental paltkoma. Vid det andra tillfället var jag mer förberedd på vad jag skulle få uppleva. Jag kunde på ett helt annat sätt och till och med det helt storstelade och fantastiska som Taj Mahal är. Det byggdes för snart 400 år sedan med en sån precision och konstruktion som vi idag inte kan överträffa. Vi fick ett för mig visar att vi inte är smartare än våra förväder, men vi har väsentligt bättre verktyg för det vi vill göra. Vi har i Sverige en levnadsstandard som är mycket hög i jämförelse med Indien och också i jämförelse med många andra länder, men den är inte självklar utan den måste hela tiden försvaras. Det jag har lärt mig från mina olika verksamheter som jag har varit på är att utvecklingen visserligen är beroende av ett samarbete mellan flera olika individer och verksamheter, men att de stora individuella utvecklingarna som genomförts ofta är resultatet av enskilda individer som haft idéer, drivkraft och som tagit beslut som många gånger mer av en övertygelse än av rationella kalkyler. Fredrik Esmark i Silverdalen byggde upp en av Europas största pappersindustrier, Brusafors Hällefors aktiebolag. Nils Eriksson, som var bror till John Eriksson, etablerade Vargens bruk under slutet av 1800-talet som under 1900-talet växte upp till en av Europas största industrier med pappersbruk, smältverk, gruvor, sågverk och skogsägande. J.C. Kempe skapade vad som senare utvecklades av hans barn och deras efterkommande till Modo, en av Sveriges största och mest framgångsrika skogsindustrier på 1980-talet. Nu har de här företagen försvunnit, men andra företag har vuxit upp som fortsätter att bidra till att utveckla det svenska samhället och välståndet. De som byggde upp de här företagen, de blev förmögna, men de reinvesterade och utvecklade också sina verksamheter i Sverige. Och deras ansträngningar skapade också därför många av de arbetstillfällen och inkomster som varit grunden för den samhällsutveckling vi haft i Sverige. De tillgångar vi haft i skogar och har i skogar, malm och rikligt med vattenkraft har varit grunden för den utveckling av de industrier som vi idag har i Sverige. ABB, Volvo, Scania, SKF, Sandvik, SCA, Stora Enso, LKAB, SSAB, Boliden med mera har alla utvecklats utifrån den råvarubas som malm, skog och vattenkraft utgör och de behov som den industrin haft för sin utveckling. Maskiner, bilar, elförsörjning, eldrift, kullager och så vidare har både drivit på och varit nödvändiga för utvecklingen av exportvaror och på så vis också givit företagen förutsättningar för att kunna växa på en global marknad och bidra till handelsöverskott som Sverige haft och som fortfarande har och som möjliggör vår samhällsutveckling. Vilket de fortfarande gör, men företagen är nu inte längre enbart svenska och det är inte heller självklart att deras utveckling i framtiden fortsätter att ske i Sverige. I en global marknad måste Sveriges industrier fortsätta utvecklas för att vara konkurrenskraftiga. Vårt välstånd är beroende av hur våra industrier klarar av att utvecklas. Därför måste vi se företag och företagare som vill bedriva och utveckla sin verksamhet i Sverige som tillgångar. De är mer värda för Sveriges utveckling än de idrottshjältar som får uppmärksamhet och höga ersättningar utomlands men även i Sverige. Jag respekterar högt idrottsstjärnor som Peter Forsberg och Marcus Näslund som kommer tillbaka och reinvesterar i Örnsköldsvik. Och de får välförtjänt uppmärksamhet för det de gör. Men vi behöver även uppmärksamma och uppskatta de företag och företagare som driver verksamhet som exporterar varor och tjänster och som är grunden för handelsöverskottet som skapar och bibehåller vårt välstånd. Jag tror tyvärr nu att de nationalistiska strömningar som vi ser i världen och även i Sverige, förutom främlingsfientlighet, kommer att skapa såväl handelshinder som även konfrontationer för att försvara eller utöka de nationella marknaderna. För mig är därför ett starkt sammanhållet och demokratiskt uppbyggt sig Europa en garant för att vi ska kunna bibehålla vårt välstånd och motstå de hot som idag och imorgon kommer från supermakter som vill ha en allt större kontroll på marknader och råvaror. Vi behöver samarbeta mer och hålla ihop Europa även för att kunna skapa ett hållbart samhälle som baseras på de förnybara resurser som våra skogar utgör. Jag tror att vi kan använda den tillväxt vi har i våra skogar för att minska beroendet av fossil olja och samtidigt även använda metoder som bevarar en miljö och mångfald som är grundförutsättningen för att upprätthålla den skogliga tillväxten. Under min tid i Domsjö och inom Aditya Birla Group har jag haft många roliga och trevliga upplevelser, bland annat med våra kollegor från Kanada, trots att de ständigt häcklar mig för att Sverige allt för ofta förlorar mot Kanada i ishockey. 2014 reste jag till Indien samtidigt som Sverige spelade final i OS-hockeyn mot Kanada. Sverige förlorade. Och jag fick på grund av det här och ett vad som jag hade bära en kanadensisk t-shirt under de möten som jag hade i Indien. Det här fotograferades livligt och de kort som togs användes i de interna tidningarna man hade i Kanada på de olika bruken till deras stora glädje, och det har de påmint mig om ett flertal gånger. Sommaren 2015 kom de här allihop till Domsjö och vi hade en afton när vi skulle ha grillkväll på Kempekullen. Så då klämde de här kanadensarna ut sig i kanadensiska hockeylagets t-shirt, både för att reta och häckla mig och andra svenskarna som var närvarande. Men den här skadeglädjen blev kortvarig och den övergick ganska snart i skamsenhet och fascination när Marcus Näslund dök upp och gav dem alla signerade Modo-hockey-t-shirts. Kanadensarna blev förtjusta och de var som små barn. Bara Marcus berättade lite om sig själv och när de sen fick en pratstund med honom, ja, då var deras lycka helt total och kapitulationen också total. Tack Marcus för att du hjälpte mig med att sätta våra kanadensiska vänner på plats. Ja, efter årets hockey-VM så har det också varit ovanligt tyst och få kontakter. Men jag ska nog påminna dem om det här och kanske ge dem en svensk t-shirt när vi träffar dem nästa gång. Ni har lyssnat på Öviks närradio och jag heter Lars Winter och är sommarpratare och har nu kommit till slutet på mitt sommarprat med, som jag tänkte avsluta med, Time to Say Goodbye, som ursprungligen gjordes av Andrea Bocelli och Sara Brightman, men som här framförs av Johannes Strauss orkester ledda av André Rieu. André Rieu är en mycket framgångsrik dirigent som med Johannes Strauss orkester på ett framgångsrikt sätt lyckats skapa såväl ett stort intresse för klassisk musik som en lönsam verksamhet, vilket inte är fallet för de flesta symfoniorkestrarna. Johannes Strauss orkester betraktas som ett lysande exempel på vad som betraktas som en Blue Ocean Strategy, där de satt tidigare samband mellan lönsamhet och storskalighet ur spel. Vi behöver också en Blue Ocean Strategy för att skapa ett hållbart bioekonomibaserat samhälle. Men det är en helt annan historia som jag hoppas att jag får uppleva och berätta om vid ett annat tillfälle. Att lyssna på en konsert med André Rieu och Johannes Strauss orkester är på min att göra-lista. Tillsammans med ett tredje besök på Taj Mahal, besöka pyramiderna i TV, se kinesiska muren, fotvandra till Machu Picchu, spela golf på St. Andrews, läsa de här böckerna jag inte hunnit med och sen att få med om att utveckla domsjöfabriker till ett globalt ledande bioraffinaderi som bidrar till den globala bioekonomin. Tack för att ni har lyssnat och ha en fortsatt trevlig sommar. Här kommer André Rieu med Johannes Strauss orkester och Time to Say Goodbye. Thank you.
Ni har lyssnat på Radio Övik där Radio Nolaskogs producerar semesterpratarna som i år sänds för sjunde året i rad.